Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Olösta mord, mördade Zodiac Cherry, del 2. Jag heter David Oskarsson och det är jag som har skrivit denna avsnittsserie. Olösta mord är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp och... Kontaktinformationen finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Om du som lyssnar på Olösta mord skulle vilja vara med och sponsra podden får du hemskt gärna göra det på Patreon. Du går då helt enkelt till patreon.com, det är patreon.com, och där söker du på Olösta mord. Det rör sig om en liten summa per avsnitt. Men det gör en jättestor skillnad för oss. Vi släpper nya avsnitt regelbundet varje vecka. Men om vi av någon anledning inte skulle göra det, dras inte heller några pengar. Vi avslutade föregående avsnitt med att berätta hur Cherry Joe Bates pappa, Joseph, anmälde sin dotter försvunnen till polisen 05:43 på morgonen den 31 oktober 1966. Och som datumet skvallrar om var detta alltså precis vid Halloween. Klockan var runt 06:30 när 48 år gamla Cleophus Martin körde längs adressen Terracina Drive, väster om campuset där Riverside-biblioteket stod. Cleophus var vaktmästare på Riverside College. Så vi kan anta att han var på väg till jobbet. Men det finns också en uppgift om att han kan ha suttit på en sweeping machine, på svenska en sopmaskin. Vi ska då antagligen föreställa oss den sortens mindre apparat liknande en åkgräsklippare, fast med mekaniska borstar fram till. Och i sådana fall var han ju inte på väg till jobbet utan hade redan börjat. Och det var då Cleophus fick se en människa ligga framstupa på marken mellan två övergivna byggnader som hade blivit schemalagda för att rivas. Marken beskrivs som en grusig landsväg, men landsväg kan vara lite missvisande Ett ord som vanligtvis förekommer i engelska källor är dirt road, och det används i princip alltid för att beskriva vägar som inte blivit asfalterade eller på annat sätt bearbetade. På engelska kan en dirt road alltså vara en väg både i bebyggelsen och ute på landet, medan vi på svenska ofta är lite mer specifika. Utifrån bilder vi sett av brottsplatsen rör det sig i alla fall om den sortens obehandlade mark som man kan se utanför industribyggnader. Plan med finkornigt grus. Vi har inga uppgifter om hur mycket Kleofus iakttog eller förstod av brottsplatsen innan han kontaktade polisen, men detta var något han gjorde tämligen omgående. När polisen kom till platsen kunde de genast avgöra att personen på marken var en ung kvinna. Hon var klädd i ett par röda kapribyxor som var något blekta. På överkroppen hade hon en ljusgul, långärmad blus som var knuten med en rosett vid halsen. På fötterna hade hon ett par vita sandaler med spännen som gick runt hälarna och mellan stortån och långtån. Under kvinnans fötter låg en större röd handväska, inte olik en kasse, av strå. Handväskan innehöll ID-handlingar och 56 cent. Cirka 3 meter från kvinnan låg ett armbandsur av märket Timex. Den unga kvinnan var död och enligt ID-handlingarna i handväskan var hon 18-åriga Sherry Jo Bates. Våldet hon blivit utsatt för var extremt och det mesta av det hade utförts med en kniv. Privatspanaren John Cassar, en person som alla som lyssnade på seriemördarpoddens tidiga avsnitt om Erons känner till, har en mycket visuell beskrivning av Sherry Jo Bates när hon hittades mördad, och vi ska här återge den i svensk översättning. Det var en makaber syn. Hon låg med ansiktet nedåt i gruset och de torkade löven. Det var blod överallt på hennes axlar som hade absorberats av hennes tröja, sprutat ut över marken och som absorberats av marken under henne där det bildats en stor fläck. Hennes stora handväska låg delvis under hennes ben. Polisen rullade över henne på rygg. Hon hade blivit knivhuggen upprepade gånger. Så vitt de kunde se allt blod hade hon blivit huggen i halsen minst 7 gånger. Hennes överläpp hade blivit skuren. Hennes vänstra kind var rispad. Små rispor syntes på hennes armar och bröst. Och det fanns även skärsår på baksidan av hennes vänstra hand. Hennes mörkblonda hår stod åt alla håll och löv hade fastnat i det. För att uttrycka det milt, hon hade haft ett ordentligt slagsmål. Slutcitat. Att Sherry gjort kraftigt motstånd var något som rättsteknikerna kunde fastslå tämligen omedelbart. Hon hade bortriven hud under sina naglar och bruna hårstrån i sina händer. Bingo, kan man tänka, men vi påminner om att det här var 1966 och att DNA-tekniken fortfarande låg i sin linda. Det skulle dock visa sig att armbandsuret av märket Timex, som låg 3 meter från Sherry, var ytterligare ett bevis på att hon stridit mot sin baneman. Sherry hade inte varit särskilt lång med sina 160 centimeter. Däremot var hon som atlet mycket stark. Klockan hade inte tillhört Sherry, varför den genast misstänktes vara en av mördarens ägodelar. Själva bandet till klockan hade slitits loss från ett av sina fästen i uret och det verkade som att detta var något som skett under Sherrys kamp med mördaren. Klockans märke, Timex, var av det billigare slaget och den var på sina ställen täckt med stänk från målarfärg. Intill armbandsuret fanns ett skoavtryck i marken. Detta kom från en sko som endast såldes i butiker specialiserade på militärmateriell. Till exempel butiken March AFB, som av en händelse låg alldeles i närheten av brottsplatsen. Skon var av storleken 8-10. Detta skulle motsvara de europeiska storlekarna 41-44. Vi pratar alltså om någon med varken särskilt stora eller små fötter. Medel. Men vi tillägger att det förstås kan skilja sig på en siffra hit och dit när man studerar olika tabeller över skostorlekar. Det verkar inte existera en definitiv konsensus för hur storlekarna ska översättas från ett landsystem till ett annat. Och som många av er lyssnare vet kan det som en skostorlek ska signalera skilja sig åt mellan olika skomärken. Vi ska återge vad Robert Graysmiths bok Zodiac säger om resultaten från rättsmedicin. Så nu är det ett citat Robert Graysmith. Den medicinska rapporten menade att Cherry Joe hade blivit sparkad i huvudet. En kort kniv hade tryckts in i hennes bröstkorg 2 gånger. Hennes vänstra kind och överläpp hade skurits. Och i 3 hugg mot hennes hals hade hennes struphuvud med stämbanden trasats sönder. Och hon blev nästan halshuggen. Hon låg på marken med ansiktet nedåt när mördaren högg henne i hennes vänstra skulderblad. Slutcitat. Vi kan vidare berätta att rättsmedicin estimerade att kniven Cherry blivit huggen med antagligen hade ett blad på en längd av 8,9 cm. Den porösa och grusiga marken under henne hade blivit uppriven och såg ut som ytan på ett nyligen plogat fält. Ytterligare tecken på att kampen mellan Cherry och mördaren hade varit våldsam och intensiv. Alla källor är inte alltid särskilt tydliga med den definitiva dödsorsaken, men då hela rapporten från rättsmedicin återfinns online kan vi berätta att det var förblödning till följd av sönderskuren halspulsåder. Cherry hade inte blivit utsatt för något uppenbart sexuellt våld.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Källorna går isär om det exakta avståndet, men vi utgår nu från det estimatet vi själva kommit fram till. Cirka 70 meter från Cherrys kropp återfanns hennes bil, den limegröna folkvagnsbubblan. Och den skulle berätta ännu mer om vad som faktiskt hade skett. Bubblan stod parkerad väster om Terracina Drive på parkeringsplatsen utanför biblioteket. Återigen pekar vi på olösta mord gärna ut att väldigt många källor älskar att vara ospecifika med var någonstans bilen befann sig, trots att det ju är information som borde vara självklar i varenda publikation om fallet. Nycklarna till bilen satt i tändningslåset. Tändningskablarna hade slitit sönder. Både förarsätet och passagerarsätet hade justerats för att luta bakåt. På ett av sätena låg de böcker som Cherry hade hämtat ut på biblioteket kvällen innan. Bilens fönsterrutor var nedvevade. På olika ställen på karossen hittade utredningstekniker feta finger- och handavtryck. Vi ska återkomma till vad utredningen tänkte om de sönderslitna tändningskablarna. Det som blev mest intressant för polisen de första timmarna efter mordet på Cherry Joe Bates var vad folk i närheten hade sett eller hört. Vi har redan gått igenom vittnesmål för dagen då Cherry blev mördad, ända fram till att hon ankom till skolbiblioteket vid 18-tiden. Men det finns fler vittnesmål att titta närmare på. 18.00 var tiden då biblioteket öppnade, En elev, som är anonym av naturliga skäl, ska då ha sett Cherry Joe Bates, citat, skriva något i ett blått spiralblock med en kulspetspenna, slutcitat. Vi vill framhålla att källorna som berättar om detta vittnesmål är luddiga. En av dem säger till exempel: pojken berättade för oss att han var utanför vid 17.30 och väntade på att biblioteket skulle öppna vid 18, och det var då han såg flickan. Och då frågar vi oss förstås var någonstans han såg Cherry, inne på biblioteket eller utanför. Var befann hon sig när hon skrev i blocket med bläckpennan? Inget av detta framgår. Rimligtvis måste eleven ha sett Cherry några minuter efter 18 inne på biblioteket. Vi har ju uppgiften om att Cherry ska ha setts i sin folkvagnsbubbla i närheten av Magnolia Avenue vid 18.10. Så den anonyma eleven minns antagligen inte tiden rätt. Det ska även ha funnits en bibliotekarie som tror att han såg Cherry på biblioteket vid 18-tiden. Vi tänker att det borde finnas ett klockslag registrerat för när Cherry lånade sina böcker, men vi har inte sett det nämnas någonstans. Vid 18.13 ska Cherry ha iakttagits i närheten av sin bil på parkeringsplatsen av 4 unga män. Dessa unga män förhördes den 31 oktober och berättade alltså vad de hade sett kvällen innan. Enligt dem, inget som väckte några misstankar. Tillfället de iakttar Cherry är rimligtvis precis när hon har parkerat utanför biblioteket för att gå in i det. Som vi förstår det är dessa 4 killar bara några som råkade vara i närheten. De ska ha suttit på ett staket. Och där satt de ända fram till 19.15. utan att se något annat suspekt. Det befann sig andra elever inne i biblioteket mellan 18.30 och 18.40. Elever som kände Cherry. Men de såg henne inte där. Vad detta skulle kunna peka på är att Cherry lämnat sin bil vid 18.15-tiden, gått in på biblioteket och sen blivit klar med sina ärenden där och lämnat stället innan 18.30. En man vid namn Walter Siebert har berättat för polisen att han befann sig tillsammans med ett par vänner inne i biblioteket mellan 19.15 och 21.00 utan att se Cherry. Däremot såg Walter och hans vänner de 4 killarna som satt på staketet utanför vid parkeringsplatsen. I vår källa nämns det att dessa killar var klädda i arbetskläder. Så kanske var de byggarbetare av något slag som tog en paus. 19.15 låter ju dock som efter arbetstid, men de kan ju ha haft ett sent pass. Något som Walters och hans vänners iakttagelser innebär är dock att de 4 männen befann sig på platsen, vilket gör deras vittnesmål trovärdigt. Och med det vet vi alltså att inget hände i närheten av Cherrys bil från cirka 18.15 till 19.15. Klockan 21.00 stängde biblioteket, och om Cherry befann sig i byggnaden där och då bör hon ha lämnat den strax innan detta klockslag. Men här blir det svårt att säga något säkert, för det finns inga vittnen som sett henne i livet efter de 4 männen vid 18.15. Men förvirrande nog finns det uppgifter från författaren Robert Graysmith om att en bil ska ha setts parkerad bakom Cherrys folkvagnsbubbla vid 21-tiden. En bil av märket Tucker Torpedo som inte stått där tidigare. Men vem blev vittne till detta? Och när och hur? Rimligtvis borde det ha varit någon som lämnade skolbiblioteket vid stängning. Det finns ett utklipp från en tidningsartikel som publicerades efter mordet på Cherry som dock stärker Graysmiths uppgifter, och vi citerar: kriminalpoliser som utreder mordet på Cherry Bates letar efter en bil som nästan är identisk med denna. Och här är det då en bild på en bil intill artikeln. Men det är en bil av märket Studebaker. Vi fortsätter. Polisen säger att en Studebaker av årsmodell 1947-52 med ljusfärgad och oxiderad lack stod parkerad vid Riverside Avenue söder om Terracina Drive vid 19.00 kvällen då Riverside City College-eleven blev knivhuggen till döds. Kriminalpoliserna säger att en nylig rekonstruktion av mordet på campuset försåg dem med denna information. De ber alla som känner till en bil liknande denna som används av polisen för att arrangera detta fotografi att kontakta dem. Slutcitat. Webbplatsen zodiaccyphers.com uppmärksammar oss på att den bil som Robert Graysmiths källa nämner, en Tucker Torpedo, är mycket ovanlig. Och inte heller var det ju en sån bil som den nyss citerade tidningsartikeln talade om. Däremot är inte bilarna helt olika varandra fram till, så man kan fråga sig om det rör sig om ett vittne som beskrev Studebaker som en Tucker Torpedo. Om man inte är intresserad av bilar så kan de säkert vara enkla att förväxla. Men notera att trots att vi grottar ner oss i det här nu står vittnesuppgifterna från 21-tiden inte på någon nämnvärd grund. De är luddiga och de nämns sällan i de olika källorna som finns tillgängliga. Vid 21.30 ska en ung kvinnlig elev ha noterat en man som stått och rökt en cigarett mellan de husen där Sherry hittades nästa dag. Eleven ska ha hälsat på mannen och sen gått vidare. Mycket riktigt hittades en cigarettfimp på marken när brottsplatsen nästa dag blev igenom.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Sökt. Och till sist, ett vittnesmål för klockslagen 22.15 till 22.45. Och detta återges i de flesta källor, varför det antagligen är att lita på. Vittnet i fråga är en kvinna, men vi vet inte om hon var någon som bodde i området, passerade genom det eller hur det nu förhöll sig. Men, mellan dessa klockslag hörde kvinnan ett fasansfullt skrik. Kvinnan hörde först skriket och sen blev det tyst i 2 minuter. Efter att de 2 minuterna gått hördes ljudet av en bil som startades. Tillsammans med detta vittnesmål finns även ett vittnesmål från en man som befann sig i området vid 22.30. Han menar att han hörde 2 skrik, men sen inget annat värt att notera. Och detta är samtliga vittnesmål från kvällen då Sherry Joe Bates blev mördad. Trots att de lämnar mycket att önska var dessa frukterna av förhör av 75 olika individer som polisen genomförde inom 24 timmar efter att Sherry hittats död. Utredningen bestämde tiden för mordet till ungefärligen 22.15. Om så var fallet innebär det att saker skett från att biblioteket stängt vid 21.00 fram till dess. Vi pratar om 75 minuter, 1 timme och 1 kvart. Det är ganska lång tid. En vanlig teori om vad som hände, som polisen dessutom tagit i beaktning, är att gärningsmannen antagligen saboterat Cherries tändningskablar medan hon varit inne på biblioteket. När hon sen gått ut vid stängning för att köra hemåt och upptäckt att bilen inte startat, då har gärningsmannen kommit fram ur skuggorna och erbjudit sin hjälp. Men vi upprepar. Om Cherry skulle ha blivit mördad 22.15 så är det en timme och en kvart efter att hon lämnat biblioteket. Man kan spekulera i om hon uträttade andra ärenden efter stängningstiden och återvände till sin bil på parkeringen först vid 22-tiden. Men det är som sagt spekulationer. Utredningen hittade ingenting i sitt arbete som pekade på att Cherry hade fiender eller ens ovänner. Hon hade inte blivit rånad. Hon hade inte blivit utsatt för sexuellt våld. Det tycktes helt enkelt inte finnas något motiv. Den 4 november 1966 begravdes Cherry, endast 18 år gammal, på Crestlawn Memorial Park i Riverside. Människorna som närvarade var ett hundratal och poliser fanns på platsen. Det var förstås bra av säkerhetsskäl att de var där då fallet fått en så stor medial uppmärksamhet. Men poliserna spanade också efter suspekta personer som skulle kunna ha något med mordet att göra. Eventuellt mördaren själv, om han nu skulle få för sig att dyka upp för att begrunda vad han åstadkommit. Cherries mamma Irene var närvarande, så även hennes storebror Michael och hennes pojkvän, en ung man vid namn Dennis Highland som vi har berättat om tidigare. Cherries pappa Joseph ska under slutet av begravningsceremonin ha kollapsat. Innan han gjorde det ropade han: "Min flicka, min flicka." Cherries begravning är dock något höljd i sin alldeles egna mystik. Trots att begravningsceremonin ägde rum på Crestlawn och trots att det finns fotografier på när hennes kista bärs dit, verkar det inte som att kyrkogården blev hennes sista viloplats. Flera är de personer som besökt Crestlawn Memorial Park för att titta på Cherries gravsten. Men den finns inte där. Och hur detta kommer sig ska vi prata om först i nästa avsnitt. Men innan vi slutar ska jag berätta att en annan podd som jag skrivit väldigt mycket för, Massmördarpodden, nu är gratis överallt. Detta är samma podcast som Dan Hörning startade 2016 och som under en tid endast funnits bakom betalvägg. Men nu finns den alltså tillgänglig överallt där du hittar dina poddar. Det är en av mina personliga favoriter att skriva för och detta för att Massmördarpodden har en väldigt stor bredd. Här kan du höra om allt från historiska massakrer som Stockholms blodbad till politiska attentat och även ökända massmord som Clutter-massaken, den som Truman Capote skrev om i In Cold Blood. Och vi berättar till och med om massmord som vi endast känner till genom arkeologi. Vi har startat poddens nya liv ute i det fria med en avsnittsserie om atombombningarna av Hiroshima och Nagasaki. Missa inte det. Jag ska också i all korthet säga att Dan Hörning för första gången på länge söker nya manusförfattare till flera av sina poddar. Detta rör sig om poddarna Olösta mord, den du lyssnar på just nu. Mördarpodden som Dan Hörning gör tillsammans med Josefin Molén. Och även en helt ny podd som ännu inte är släppt. Det är en podd som kommer handla om olösta mysterier. Om du är intresserad av att skriva för någon av de här poddarna kan du mejla till simwaypodcast@gmail.com. Det är alltså zimwaypodcast@gmail.com. Detta är samma mejl till vilken du kan mejla oss dina teorier om fallen som vi tar upp här i Olösta mord. Om du är van vid att jobba med text och kanske rent av har skrivit för poddar tidigare så är det meriterande, men inget krav. Jag som skrivit, läst, klippt och producerat detta heter David Oskarsson. Tack till Tripnaha som gjort låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.